Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bra kaffe.
Ja.
Det var perfekt.
Härligt.
Fick jag livsgnistan.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Troler. Men Filip kommer in lite senare i avsnittet. Idag har vi nämligen besök av BK Häckens klubbchef Marcus Jodin, guldchefen, direkt från Stockholm, Allsvenskans stora prisgala. Två frågor direkt. Hur kunde Samuel Gustafsson bli utan pris och hur var efterfesten?
Oj, på A svarar jag, håller med, det är ofattbart. På B alldeles för sen. Okay. Men bra.
Okej. Okay. Mm. Vad bör jag känna till om den som inte redan har sagt?
Nej, men det var mycket gulsvart, det var mycket Häcken. Det var många på nattklubben Soap som...
Soapar alltså?
Ja, visst.
Då, som, det är Dooley Jönssons gamla stamställe.
Exakt, han var inte där Dooley. Där är ju annars han bor i Norge nu. Alltså. Fin Häckenkoppling.
Just det.
Men nej, det var Häckensånger och Erik Friberg fick sin beskärda skopa av hyllningar där. Kan ha varit en hel del allsång och att han hissades runt där till skyarna.
Så Friberg hissades på folks armar även i Stockholm alltså?
Ja, vart han än går. Vart han än tar sig nu så är han ju... Jag tror också att han blev erbjuden allsvenska kontrakt igår under galadygnet av en 5-6 olika klubbar. Så att vi får väl se om han verkligen lägger skorna på hyllan.
Mm, var det Stockholmsklubbarna då som vill ha han eller?
Oklart faktiskt. Ja. Det förtäljer inte det jag vet i varje fall.
Ah, okej, vi får nysta det vid ett annat tillfälle. Vi ska såklart resonera kring Häckens guld som du ju berör där. Kanske med de administrativa aspekterna då, eftersom vi har klubbchefen här. Vi ska titta framåt, vi ska se hur hårt Jodin spänner sin båge inför 2023. Om man har någon agendasättande guldklubbsinformation eller mästarmässiga utspel i bakfickan med sig hit. Efter det kommer Filip Troles. Som sagt, då ska vi ge er allt inför ÖIS dramatiska kval och en hel del annat. Men det tar vi då, Marcus Jodin, som inte blir årets pappa i år heller.
Nej, jag blev inte det. Jag hade förhoppningar, det har man ju alltid i början av en säsong sådär, att i år kanske det är min tur. Men när vi summerar den här så tror jag att jag har svårt att få just det priset faktiskt.
Ja, anledningen till att jag frågar är ju för att du har ju planerat du in, eller hur man nu gör. Du var i alla fall pappaledig den här hösten, liksom Häckens historiska guldhöst.
Så det att, var planen.
Men man såg ju det ändå rätt ofta i arbete så att säga. Därav att du kanske inte blir årets pappa då.
Nej, nej men så, som tur är, det är ju lilla Henry som nu dansar in på 16 månader ungefär. Han är ju ett enormt teckenfan, så han, det bästa han vet är ju att åka till pappas jobb, så det har ju hjälpt till. Ja. Men ja, nej, det är väl så någonstans. Det är ju svårt att planera det, men min fru jobbar som kommunikatör på Polestar, och det finns ju många bra elbilar, men det är ju en väldigt fin elbil. Släppte ju Polestar 3 här i oktober.
Jag såg den på Avenyn häromdagen faktiskt, ja. Den stod i ett skyltfönster där.
Så det var lite grann kravet att då behövde hon vara tillbaka, och jag tänkte det här löser vi ju. Och ja, vi har löst det. Barnen mår bra. Sen är pappa lite trött och säkert mamma också, men det får vi ta.
Henry då, som han heter, fick ju uppleva ett SM-guld tidigt i livet. Vad sätter det för spår, tror du?
Ja, det kommer nog sätta enorma spår. Jag vet faktiskt inte hur det har blivit så. Jag skulle säga att han har potential att bli en risksupporter nästan. Han gapar och skriker och liksom verkligen all in. Storebrorsan är naturligtvis också, men han är lite mera dämpad i supporterskapet.
Häckens andra och tredje huligan där då, möjligen på tillväxt.
Ja, nej, vi ska nog fånga upp dem innan dess, hoppas jag.
Du, Marcus, om vi säger så här. Om någon bestämmer sig för att skriva en bok eller göra en film om Häckens historiska första guld, vilket av dina egna bidrag skulle du vilja att kapitlet om dig handlar om framförallt?
Jag tror att om man vet svaret på det själv, så tror jag kanske att man är lite illa ute. Jag kan nog, någonstans så ser man sig själv en liten bit ifrån det ändå. Det är klart man är mitt i det, men liksom den här rollen så måste du hela tiden hålla distans till när det går bra, när det går dåligt, för att kunna vara klok i beslut och inte gå in i för mycket känslor. Och det har jag säkert gjort okej. Men det är så många människor som förtjänar de där kapitlerna, och jag har väldigt svårt att svara på vad mitt kapitel skulle handla om.
Så här då, när jag skrev min så kallade guldkrönika efter att ni hade vunnit på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg och säkrat det här guldet då, så beskrev jag det som att den här säsongen kom ju efter två pandemiår, och de två pandemiåren tänker jag mig var inte helt enkla att navigera som klubbdirektör eller klubbchef då för den stora verksamhet som Häcken ändå är. Att ni liksom kommer ut till den här säsongen 2022 så pass bra som ni gör, det tillskrev jag dig en del ära för. Skulle det kunna vara liksom temat för kapitlet om du får resonera kring det?
Jag tackar för det. Jag läste faktiskt den krönikan och blev glad av det. För det är klart att du sätter någonting. Alltså, det är oftast när det går knackigt som det sätts stora krav på oavsett vilken ledare det är, men att du i de situationerna klarar av att navigera då, i det här fallet klubben, på ett klokt sätt tillsammans med styrelsen, och det tycker jag vi gjorde. Sen så tror jag fortfarande det går ganska snabbt att glömma av vad det faktiskt har betytt för oss. Det är ju någonting som vi kommer få liksom kämpa med under ganska lång tid. Vi tappade ju intäkter på 300 miljoner och om vi pratar resultatmässigt så backade vi under de åren någonstans 18 miljoner. Det är klart att det är ju inte bara någonting som du dansar tillbaka från, utan det kommer vi få jobba med. Och det måste man vara ödmjuk inför. Och inte nog med att det var pandemi det andra året, utan det var också ett guldtippat BK Häcken som hade en enormt tuff vår. Och sen fick vi en liten ljusning framåt sommaren där, men det satte ju också sina spår. Men jag tror ju att utan pandemin och kanske framförallt utan den svaga fotbollssäsongen som vi gjorde med herrlaget förra året, så jag är inte säker på att vi hade agerat på samma sätt och kanske inte hade stått här med guldet nu. Så att någonstans, kan du hantera motgångarna och det tuffa på ett bra sätt, så är det som ofta kan leda till de stora triumferna, tror jag.
När du säger så, att utan de motgångarna, utan de åren, så hade ni kanske inte stått här med guldet. Vad konkret är det du tänker på då?
Men det finns många saker att peka på. Bland annat så så lyckades vi ändå i motgångarna få hela organisationen att kroka armet. Det här är tufft, vi får hjälpa varandra, vilket vi också gjorde. Vi använde ju möjligheten till permitteringen på ett bra sätt, men vi skapade ändå en tillhörighet där, oavsett vad du jobbade med, så försökte vi ju hitta så att alla någonstans kände sig delaktiga i det. Och det var ju framförallt vår evenemangsavdelning som ju låg helt nedstängt och släckt, att för dem få en möjlighet att känna sig delaktiga och behövda. Så vi tog ju egentligen bort alla extra anställda som vi har kring matcher och kring andra delar och ersatte med oss själva. Det tror jag var väldigt viktigt. Och sen i den där fiaskovåren, om man nu får kalla det, så kunde vi ändå ha ett resonemang där vi sa att låt oss ta tillvara på den här chansen. Alltså en allsvensk säsong, det händer så mycket saker, du har nästan alltid någonting att spela för. Men nu har vi en möjlighet här att faktiskt reflektera, att tänka hur vill vi se ut nästa år. Och det vet jag att Martin gjorde rent fotbollsmässigt, men också vilket typ av spelare, vilka typer av människor ska finnas i ett lag och på ett kontor för att vi ska kunna komma tillbaka. Och där inspirerades i alla fall jag av hur Elfsborg hanterade första året med Jimmy Thelin, där de också hade det enormt tufft. Och att Stefan Andreasson också någonstans var klok i att ta tillvara på den tiden. När du får en icke-säsong, så att säga, för vi kände oss ändå tillräckligt trygga i att vi kommer inte åka ur. Mm. Men låt oss nu vara kloka och fatta rätt beslut så att vi ser ut på ett annat sätt nästa år.
Men kan man säga att ni vaskade lite spelare där som ni hade kunnat behålla för att ta ytterligare ett par, tre placeringar? Ja. Martin Olsson försvinner ju i den här vevan liksom under det året, och ja, det är ju Iran Lust försvinner liksom. Är det sådana grejer du tänker på?
Ja, det är det. Det är två bra exempel. Sen att vaska, för det är ju någonstans en dialog. Vad vill spelarna? Finns det klubbar som vill betala, vilket det gjorde då i Malmö, och att Groningen var villiga att plocka honom innan kontraktet gick ut. Men det är klart att det beslut som hade vi åkt ur, eller hade det gått riktigt åt skogen, så hade ju kanske varken jag eller Martin varit kvar, men någonstans så blev det ändå väldigt bra av det. Men att kunna fatta de besluten när det är tufft, det tror jag är en styrka som vi har visat som organisation.
Ja, för hade ni åkt ur, som du säger, det året och gjort det av med de här spelarna, då hade ju strålkastarljuset hamnat på den typen av beslut. Hur kunde ni göra av med de här spelarna?
Absolut.
Liksom?
Absolut.
Men den diskussionen uppstår ju aldrig utanför, eftersom det inte händer. Nej. Däremot är det en relevant del av verksamheten när man fattar sina beslut.
Men så är det. Och i den här branschen så är det är ju ett risktagande hela tiden. Alltså, och du kan ju aldrig, du kan ju tro och anta att det här kommer bli bra. Men den är olik många andra branscher på så sätt. Och det gör ju att besluten blir lite tuffare att fatta ibland.
Vi berör ju det här just nu, liksom de ekonomiska aspekterna, och det var det jag tänkte vi lite skulle fokusera på ytterligare här, för att fotbollsmässigt har vi ju analyserat det här guldet ur alla vinklar och vrår egentligen, men det ekonomiska perspektivet är ju om möjligt i ett större perspektiv ännu mer avgörande, och det jag i alla fall har hört och förstått är ju att Häcken kommer ha en rekordomsättning i år, någonstans runt 250 miljoner. De talen har inte riktigt varit uppe på tidigare. Samtidigt finns ju liksom Gothia Cup i det här finns damlagen, kan jag tänka mig. Hur stor betydelse har er växande ekonomi haft i att ni vinner ett allsvenskt guld här? När de bitarna sammanfaller, om du förstår vad jag menar.
Ja, men det är klart att det har. Alltså korrelationen, ekonomi och resultat inom sporten och kanske i synnerhet fotboll är ju väldigt, väldigt tydligt. Så att för att vi ska kunna konkurrera så behöver vi dels få upp våra intäkter så att vår totalomsättning, men vi behöver ju också hitta en nivå på det ekonomiska resultatet. Men det är klart att våran växande ekonomi har gett oss möjligheter, men har ju också inneburit, för det gör det. Det kommer risker med det. Alltså inom fotbollen så pratar man ofta, och det är den största utmaningen för de allsvenska klubbarna och superettaklubbarna, det är ju likviditeten som ofta är utmaningen, och bara för att du någonstans klarar av att öka din omsättning så betyder ju inte det att du sitter bättre till i alla 12 kalendermånader, så att det kommer utmaningar med det också, men jag tror absolut att det har inneburit att vi har större möjligheter. Vi har en historisk försäljning i Patrik Wålmark i år som ju har möjliggjort en hel del investeringar. Och det är en hel del investeringar vi har gjort. Jag tror att vi hade, eller om vi summerar, 13 nya spelare till herrtruppen och 9 nya spelare till damtruppen. Och dessutom Gothia Park Academys nya del där vi öppnat och investerat i planer. Så att det har varit ett år där vi verkligen har investerat i verksamheten och i klubben. Och det är ju tack vare då att vi har klarat av att öka intäkterna som vi har kunnat göra det.
Hur mycket av, går det att säga i tal eller procent, hur mycket liksom av Wålemark-affären ni kan öka er satsning på truppen så att det sen blir en guldtrupp?
Jag tror att den kan på många sätt vara avgörande. Sen har vi ju varit kloka i vad vi har investerat i truppen. Jag tycker att Martin och hans team har gjort fantastisk scouting. Alltså vi vet att det finns ett antal allsvenska spelare som har plockat in historiska sign-on-bonusar under det här året som vi har kunnat läsa oss. Det är klart att på de nivåerna är vi inte. Så att det är inte på något sätt så att vi har gjort det på enskilda spelare, bara plockat ut Wålemarksförsäljningar och lagt på det sättet. Utan det är väl snarare det som gör att det här blir ett väldigt dyrt år för oss också. Det är nivå, alltså antalet spelare, både herre och dam. Och första året är alltid det dyra året, speciellt om man gör som vi gör, där vi inte lägger spelarna i en balansräkning utan att vi skriver ner dem direkt. Och det är klart att 13 spelare oavsett karaktär, 13 plus 9 spelare som ska ha sign-on bonus någonstans. Och så ska det vara med en agentpeng. Det är klart att det snabbt blir stora pengar.
Mm. Vad kostar ett guld då? Vad gör ni för resultat ungefär, skulle du säga? Är det en minusaffär att vinna guld? Alltså innan eventuella Europa och sånt tickar
ja,
in.
Ja, precis. Liksom. Europa kommer ju på nästa verksamhetsår. Jag tror det är lite för tidigt att säga. Vi har nog fortfarande en förhoppning om att kunna nå ett nollresultat. Kanske lite plus. Men som sagt, det är fortfarande lite för tidigt att försöka ta fram några siffror på det nu. Vi får ha några veckor till på oss. Mm. Men guldfester är dyrt också.
Alltså?
Känns som vi har festat också i många dagar.
Det har ni i och för sig gjort.
Ja. Nej.
Var ni blåst på guldfesterna då? Talar vi miljonbelopp här och firar guld för, eller?
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej då. Nej, det är det naturligtvis inte. Men det har varit många fina evenemang, och framförallt var ju Kvilletorget var ju en fantastisk upplevelse, och där vi också hade lite stöttning från staden. Så att, nej, några sådana pengar är det absolut inte.
Ja, okay. Du, kan det här vara liksom en början på en storhetstid för BK Häcken? Vad ser du liksom för möjligheter att ta, vad ska vi dra till med, 3 guld i rad, gå till Europa League i höst och genom liksom den här startpunkten bli liksom en allsvensk stor maktfaktor under överskådlig framtid?
Jag tror att man ska vara ödmjuk inför det vi har gjort nu och ödmjuk inför den konkurrensen som finns i Allsvenskan och inför de ekonomierna som också finns i Allsvenskan. Men det är klart att när Malmö FF klev in i sitt 2014 med en ganska ansträngd ekonomi och visserligen en bra sportslig framgång i ryggen där de hade ju vunnit året innan och sådär. Det är klart att den Europahösten de gör där ritar ju om historien för dem. Och det är ju någonting som där år av framgång leder till nästa år av framgång någonstans. Så det är klart att vi har en förhoppning att vi ska kunna ta oss an i Europa på ett bra sätt och därigenom skapa nya möjligheter. Men att vinna det här guldet, att det i sig skulle innebära att vi ska börja prata om 3 raka och att vi ska ha gruppspel i Europa varje år, det där är vi ju inte. Vi är klokare än så, för att vi är inte på den nivån. Jag tror inte att Malmö FF heller hade någon tro på att de skulle spela Europa-gruppspel så många gånger de har gjort när de klev in i 2014. Så det gäller att vara liksom sund och nykter i sin syn på detta, men naturligtvis ta tillvara på de möjligheterna som finns.
Mm. Ja, det är ju dubbelt det där, för att samtidigt kan man ju säga att ni kanske är ännu starkare än vad Malmö FF var 2014, nu när ni vinner här. Men samtidigt är ju det är ju konkurrensen i form av andra klubbars ekonomi är mycket högre nu.
Helt rätt. Helt rätt. Så att det, där kunde ju Malmö ta ett ganska stort steg jämfört med de andra allsvenska klubbarna. Nu vet vi att vi har en i alla fall fyra klubbar som sitter på enorma pengar, stora omsättningar och som är ganska offensiva i sina satsningar. Malmö gjorde ett nytt Europagruppspel. Djurgården har gjort det fantastiskt bra här under hösten och vi får se vad det tar slut, för att de kan ju ånga på hela vägen där, tror jag, i Conference League faktiskt.
Och vinna?
Nej, jag vet inte. Nej, men jag tror att alltså, som sättet de har tagit sig an Europa, det inspirerar ju oss. Jag var den första att hylla både Henke och Bosse och resten i Djurgården igår, att det är otroligt imponerande och inspirerande. Precis som Malmö har inspirerat också. Så att jag tror att vi måste tillåta oss att glädjas när det går bra för svenska lag i Europa, för att det där blir ändå nyckeln till att fler kan lyckas.
Mm. Malmös intäkter och kassakista är ju välkänd liksom. Men Djurgården drar ju in här nu i de summor som det har pratats om i storleksordningen hittills då, 80 miljoner kronor, ja kanske ännu mer liksom.
Ja, jag tror inte vi stannar där.
Nej, men om vi säger det mellan 80 och 100 då, det kan bli ännu mer liksom. Vad betyder summor på den nivån för en verksamhet? För det är ju liksom summor som inte skulle vara helt otänkbara för Häcken om ni går till ECL till exempel.
Och det är klart att kunna göra det, att bygga upp din likviditet på ett bra sätt som gör att du kan vara snabb och handlingskraftig i dina beslut i transferfönster men också i andra investeringar i verksamheten. Det är klart att det ger en väldigt bra grund att kunna prestera över tid. Så det är ju en chans vi verkligen vill ta.
Vad händer konkret när man vinner ett guld? Kommer det inom kort här nu skickas ut pressmeddelanden om att ni förstärker organisationen? Ni skriver liksom nya lukrativa sponsorkontrakt, värvar Vanner Hahn, tar hem Leo Sota, ersätter Alexander Jeremejeff med Marcus Antonsson och förlänger med Per-Mathias Högmo? Eller liksom vad händer konkret när man vinner ett guld? Ja, vad håller du på med på dagarna?
Egentligen exakt det du sa. Du är säkert på alla dem.
Okej, då har vi ju ett par nyheter där.
Ja, det kan du kabla ut nu ett par dagar. Nej, men så är det naturligtvis inte. Vi ska ju ha med, som jag sa där, det blir ju jävla tråkigt att prata om det på det sättet, men vi har med oss en tuff pandemi i ryggen som vi inte ska glömma. Sen så har vi ju enorma möjligheter i det vi står inför, men det som gör att det känns väldigt spännande med nästa år, och det tror jag också att ni gjorde i GP, alltså. Det finns ganska många saker som tyder på att vi inte ska bli sämre nästa år. Vi sitter ju på ett fantastiskt kontraktsläge där det är bara ett fåtal spelare som har kontrakt som går ut. Och det är klart att med den truppen och den fotbollen vi har presterat i år, att kunna ha med stommen i det laget med oss in i nästa år gör ju att det kanske inte är nyförvärv som är det du springer dagarna i ända med, eller i alla fall inte jag. Sen gör ju säkert Martin det naturligtvis. Men jag tror att vi kommer vara slagkraftiga såväl i allsvenskan som i Europa nästa år. Men sen vet man hur det är i den här branschen. Alltså att spelare försvinner och nya spelare kommer in, och så kommer det alltid se ut. Men med det kontraktsläget gör ändå att de spelarna som andra klubbar vill ha, de kommer kosta pengar. Och framförallt våra unga spelare, där vi har ett väldigt stort intresse, så är det ju inte så att vi kommer att släppa dem lättvindigt. Och gör vi bra affärer där, ja men då kommer vi kunna återinvestera, inte bara i spelartruppen utan i hela verksamheten.
Du nämnde inledningsvis lite skämtsamt, antar jag då, att det var 5-6 nya kontraktsförslag till Erik Friberg där. Har ni några bud på Alexander Jeremejeff också?
Ja, det kom inget igår i alla fall. Sen var det där, det var många som skulle anställa, både våra scouter och våran sportchef och så under småtimmarna där. Men mig veteligen, de var med på tåget hem i alla fall.
Jeremejeff också?
Jeremejeff var med, han sladdade faktiskt in i taxin sist av alla med sin... lite sämre rygg än vad vi är vana vid att han har. Men nej, alla var med hem.
Jag måste fråga, var det en Mio fotpall han lyfte fel, för att de är så in i helvete krångliga att lyfta Mio. De är lätta men jävligt breda, så man får liksom inget riktigt grepp om det.
Jag kan inte detaljerna bakom det faktiskt, men jag själv som har en av västra Sveriges sämsta ryggar hade ju med både elmaskin och Linnex till RMIF, så att vi behandlade honom på tåget upp så han skulle klara av galan. Så jag tror att han fick betala lite för det i morse, han såg inte ut och dansa i alla fall.
Ja, okay. Men skämt åsido då, för det är ju den stora frågan alla undrar här. Tror du att han spelar för det nästa år, Alexander Jeremejeff? Även om du nu inte är sportchef så är du ju nära verksamheten.
Nu tog du mitt svar där. Det där är ju en fråga för Martin. Jag tror egentligen ingenting. Jag förstår tillräckligt mycket att det finns ett stort intresse för honom. Samtidigt så tror jag inte att Alex är främmande för att ge Europa med BK Häcken en chans. Men jag skulle säga att det kan gå åt båda håll. Det är klart att han skulle kunna spela i BK Häcken nästa år. Men det är klart att det också finns en stor risk att han vill pröva lyckan igen där ute. Och då kommer vi hantera det på ett bra sätt.
Ja, för det var nämligen ingången till min nästa frågeställning här, alltså hur planerar man den perfekta Europasatsningen? Kan det vara liksom en del i att försöka behålla en spelare som kanske är förlorad egentligen, men så har man det här Champions League-moroten som hänger där?
Ja, det är klart, och det var väl lite så vi gjorde i somras när vi såg att vi har ett bättre läge än vad vi kanske någonsin kommer få att ta det där guldet. Malmö sladdar, vi vet att Djurgården ska dubbla. Vi är väldigt bra. Det är klart att när vi resonerar där i somras, ja, men då gör ju vi, då väljer vi att investera genom att behålla Alexander Jeremejeff, men också genom att plocka in Simon Gustafsson. Så det handlar lite grann om att ta tillfällena. Hade vi legat femma så tror jag inte att vi hade fattat samma beslut.
Vad kostar det?
Det återstår att se.
Hur menar du då?
Ja, men du får ju summera det över ganska många år. Om Simon skjuter oss till ett gruppspel i Europa så har det inte kostat så mycket. Men, och vi får väl se lite hur det slutar med Alex också. Du vet ju också att du aldrig skulle få någon exakt summa där.
Nej, men jag måste ställa frågan. Ja, men utöver själva spelardelen då, hur planerar man den perfekta Europasatsningen? För att jag menar, nu som sagt, nu har ni firat i dagarna 9 här liksom. Någon gång ska ju ni tillbaka till kontoret och liksom börja kavla upp ärmarna igen och titta framåt, och då blir väl Europa en viktig del av liksom planeringen för nästa säsong.
Ja, men så är det, och där tror jag framförallt att det är sporten som, jag vet att Djurgården har förberett sig väldigt noggrant i att välja rätt typer av träningsmotstånd, såväl på träningsläge som löpande under säsongen, och sen att man hanterar de olika fönstren som finns. Vi vet att det finns ett bra sommarfönster precis innan vi kliver in i ett Europaspel, och att ha skapat rätt möjligheter för sig själv att investera i det är ju någonting vi kommer titta på. Men framförallt så tror jag att det är detaljerna hur man lägger upp den här, lägger upp säsongen i matchande och i spelsätt och så vidare. Och det är jag verkligen fel person att svara på hur man gör det bäst.
Men påverkar det verksamheten i övrigt i form av liksom att förstärka organisationen? Ramlar in nya sponsorer? Får det sådana effekter? Eller?
Ja, men absolut. Och det har ju vi märkt att vi är väldigt attraktiva just nu. Om vi tittar på näringslivet. Vi har väldigt många bolag, både nationella och internationella, som är väldigt intresserade av att synas tillsammans med BK Häcken, med det vi har byggt upp med våra evenemang och med herrlag och damlag i absoluta Sverigetopp, och båda ska kvala till Champions League. Det är klart att det är attraktivt, så att där märker vi absolut en uppsida. Och om man tittar på organisationen så har vi vuxit trots den tuffa pandemin, så har ju vi haft en väldigt modig styrelse som någonstans har trott på att vi ska komma ur pandemin på ett bra sätt. Så att jag ser inte att det i sig nödvändigtvis kommer att kräva att våran organisation förändras, utan jag tycker, och jag säger det ofta, och det kanske de flesta klubbcheferna gör, men jag tycker att vi har fotbollssveriges absolut bästa organisation, och de är en jättestor del i det här guldet, och att de kommer kunna hantera ett Europaspel också på ett väldigt bra sätt, det är jag helt övertygad om.
Fotbollssveriges bästa organisation, där du som har handplockat den.
Nej, det är många år av kloka beslut naturligtvis. Och sen så de mina kompisar i ledande positioner som anställde till sina avdelningar har gjort ett fantastiskt jobb. Men jag tror också att det är kulturen som sitter, som vi har byggt upp tillsammans, som attraherar en viss typ av människor och då blir det så.
En sista fråga om Europa och pengar där. Vi talade om Djurgården står 80-100 miljoner där. Går du till Europa League så kan du nästan dubbla den summan och trippla den om det blir ett Champions League då. Om ni skulle gå till Europa League eller Champions League och dra in de enorma pengarna, slänger ni väck plastgräset på Bravida och lägger en fin gräsmatta då?
Jag har svårt att se att kommunen kommer tillåta oss att göra vad vi vill eftersom det är deras arena. Men däremot så kommer vi definitivt att driva på frågan att öka kapaciteten så att Bravida Arena kan vara en arena för ett gruppspel. Och jag tror att staden behöver se på den frågan på många sätt, för att Gamla Ullevi kommer inte tillåta att vi spelar gruppspel där också, att vi har damlandslag. Sen så tror jag att kraven för Women's Champions League, det är inte så långt borta innan det kommer att vara hyfsat liknande krav. Och då kommer inte Gamla Ullevis gräs att klara av att hantera det. Så att, och då är ju en utbyggnad av Bravida det klokaste steget. Så att det blir ju en prioriterad fråga. Sen tror inte vi är inte naiva och tror att den ska vara utbyggd till augusti nästa år. Men vi har ju ambitionen att spela Europa varje år. Och då tror jag att då måste vi nog ändå titta på vilka möjligheter vi har för fotbollen i Göteborg här att kunna göra det, och IFK Göteborg har ju naturligtvis samma målsättning att spela i Europa, och då måste vi ha en stad och en arenapark som klarar av det.
Men då är det ju Bravida där det har gjorts en förstudie om att öka upp kapaciteten till 8500 åskådare. Det är det man talar om då, eller ser du alltså en ännu större utbyggnad på något sätt?
Det är ju egentligen, alltså prio ett är ju att göra den godkänd. Mm. Det är ju det viktigaste. Så det är väl rimligt att anta att det är precis på den. Sen är det ju ett antal andra punkter som också behöver till. Men det är ju framförallt det som gör att vi måste flytta när vi kommer fram till ett playoff.
Just det. Och det går inte till hösten där, sa du, och kan det gå till innan 2025, eller hur stora liksom?
Det tror jag. Nu känner jag ju en kille som har byggt den arenan och som jobbar med det dagligen. Mr. Billström.
Är han ordförande?
Precis. Nej, han är nog ganska övertygad om att det inte är någon jätteprocess så sett. Sen är det klart att det är en investering för staden, och det får man ju ha förståelse för. Men jag tror också att vi ska värna idrottsstaden Göteborg för att idrotten är viktig för den här stan, och inte bara för elitlagen utan egentligen ännu mera för breddidrotten och vad de faktiskt kan bidra med. Men då tror jag också att man måste se att det i många fall ändå är så att det är eliten som drar bredden och tvärtom naturligtvis. Men då behöver man ha en samsyn i att det där är viktigt att investera i, och att effekten är inte bara att BK Häcken får spela i Europa på Hisingen, utan att det finns väldigt mycket mer i den investeringen som spänner över längre tid som skapar förutsättningar och möjligheter för ungdomar i alla våra delar av staden. Så att idrotten behöver fortsatt vara en topic, tycker jag, på kommunstyrelsens bord, och jag tycker att vi historiskt sett har varit ganska bra både som evenemangsstaden och som fotbolls- och idrottsstaden Göteborg. Men jag tror att det finns en risk att vi tappar position om vi inte är kloka. Mm. Sen tror jag inte bara att det är i en utbyggnad av Bravida som vi löser de problemen, men det är en syn på idrotten och vad den kan bidra med till samhället som jag tror att vi behöver bli bättre att prata om.
Frågan gällde ju underlaget. Du svarade.
Ja, det blev ett långt svar.
Du svarade om något helt annat förvisso, ja. Men
där har du också en sån.
Så jag återkommer till det då. När kommer gräset?
Jag tror inte att gräset kommer på Bravida Arena, därför att
det är väldigt tråkigt att vi blir en konstgräsnation över överskådlig framtid också. Nu när pengarna börjar komma in.
Men jag tror att problemet blir någonstans om man nu är ute efter den här typen av investeringar som vi pratar om här, för att du ska kunna räkna hem den, så är det väldigt svårt att göra det med ett naturgräs, tyvärr. Därför att det tillåter inte det. Om vi tittar på Bravida Arena så är det ju egentligen full beläggning varje dag på den arenan året runt. Det skapar ju enorma möjligheter, och det skapar också intäkter, hyresintäkter, som gör att en finansiering är rimlig. Så att jag tror att, och det är inte bara här i Göteborg, alltså, där det finns kommunala arenor som har konstgräs, så är det klart att kommunerna kommer fortsätta att slåss för att det ska vara konstgräs. Sen så kan ju vi gräsromantiker liksom tycka vad vi vill, men det blir ändå det som någonstans styr. Så att det enda som i sådana fall kan möjliggöra det är ju det som det har diskuterats lite grann, att det blir en kravställan helt enkelt. Ja, då blir det ju en annan situation. Mm. Men då kommer det också bli ganska tufft för kommuner att driva sina arenor, speciellt på vissa orter. Och då är ju frågan vem som tar det, och kommer klubbarna själva att kunna ta över och drifta sina arenor. Så att jag tror att den frågan är komplex, och den hänger ihop så mycket med ekonomin runt det.
Ja, och det är det jag menar. Det är inte rimligt att till exempel jag väcker den ju när klubbarna får en allt bättre ekonomi då, och skulle kunna ta ett större ansvar för kostnaderna gentemot kommunerna exempelvis.
Ja,
frågan
absolut.
Kommer ju nu när Djurgården drar in 80-100 miljoner, då är det rimligt att fråga, där kommer Häcken upp i nivå, då kan man också liksom börja fundera på här, ska liksom svensk fotbolls flaggskepp här nu då i Europa, så att det är Djurgården och Häcken nästa år, så ska de liksom, är det konstgräslag det ska vara, eller ska man börja liksom försöka använda ekonomin som möjliggörs för det?
Jo, det kan man ju såklart resonera kring, att det skapar andra möjligheter. Samtidigt, om du tar Djurgården som case, så Tele2 Arena är en enorm investering där de framförallt drar in mycket pengar på konserterna, och med en naturgräsmatta där så blir det inte lika möjligt. Så att det är en komplex fråga, och jag älskar nyklippt gräs och bra gräsmattor. Så att, och det tror jag vi alla gör inom fotbollen. Men jag tror att vi behöver vara klokare och se till en helhet, och också ha förståelse för våra kommuner.
Du berörde fotbollsstaden eller idrottsstaden lite, Göteborg lite grann där. Hur tror du att det kommer påverka Göteborg som fotbollsstad att liksom BK Häcken har rört sig i en riktning de senaste åren, och IFK Göteborg har rört sig i en annan riktning under samma period?
Jag hoppas att det blir en tändvätska och en motivator som gör att våra andra lag i staden kör på, kliver på, och också att mindre klubbar ser att det är möjligt att ta steg. Sen så tror jag att det är kortsiktigt kommer att ha effekter. Det är naturligtvis så att vi är väldigt attraktiva för sponsormarknaden, företag att synas tillsammans med oss, och det är klart att vi med det här i ryggen kommer att kunna vara ganska starka på spelartransfersidan, är jag ganska övertygad om, inte minst på sättet som vi har byggt våran trupp med åldersstruktur och så vidare.
Märker du det redan nu eller?
Ja, absolut, absolut. Och det har vi väl egentligen gjort hela året. Det har ju också, det är också sättet vi har byggt det här på. Ska vi kunna konkurrera med Malmö, AIK, Djurgården, Hammarby framförallt, så behöver vi vara väldigt bra på spelartransfers. Och för att bli det så måste vi ha en truppsammansättning som är möjlig att sälja. Rätt typer av spelare ska vara säljbara. Annars kommer vi inte kunna vara med och konkurrera. Om vi nu inte tar oss till ett Champions League-gruppspel i höst och sen fortsätter med det några år, ja, då kanske vi kan bygga på något annat sätt. Men annars är det är våran väg till framgången. Men som sagt, jag hoppas att Göteborgsfotbollen studsar tillbaka, och att det är bra för BK Häcken om folk pratar fotboll i stan. Så är det bara.
Oavsett lag de pratar om.
Ja, det är jag ganska övertygad om.
Att ni säkrade guldet just på Gamla Ullevi, vad tänker du om den symboliska betydelsen av det för en människa som ju är väldigt starkt förknippad med Häcken då, och får vinna på liksom rivalens hemma hos rivalen?
Ja, det blir ju naturligtvis för många supportrar som har kämpat ute i Rambergsvallens ösregn och kanske någonstans inte varit nära IFK Göteborg, att det blir en vacker bild och någonting poetiskt. För egen del så var jag med där att bara göra klart det nu så att vi kan konstatera att det här är ett guld.
Men du skete ju var ni var någonstans.
Ja, jag gjorde faktiskt det. Men som den matchen blev och hela inramningen och sättet vi tar oss an den matchen, att det är på Gamla, det är klart att det känns lite extra för mig också naturligtvis. Så att det var en otroligt vacker söndag. Och jag tycker någonstans ändå att det blev respektfullt från IFK Göteborgs sida. Jag sa det till deras organisation som jag träffade igår. Jag tyckte att de hanterade det med stor respekt och på ett väldigt snyggt sätt. Och det tycker jag de ska ha. Och jag tycker också att publiken hanterade det på ett bra sätt. Och våra supportrar var väldigt kloka i att inte försöka bryta ner extra staket och ta sig in, utan att alla samlades kring att idag ska det bara vara glädje. Vi ska se till att det är det vi kommer ihåg från den här matchen. Så att nej, det var en otrolig söndag.
Ja, för det var lite det jag tänkte fråga om ni var nöjda med hur allt hanterades runt den matchen, firandet och egentligen även ett eget firande någon vecka senare där, som ju blev kritiserat av en del Häckenfans som inte varit insläppta på det här partyt i söndags då, samtidigt som de numera då famösa sponsorerna lär ha glidit förbi i VIP-kön lite hårdraget. Mm.
Ja, lite hårdraget tror jag. Men det är väl också en effekt av att vi har vuxit så mycket och fortsätter växa, och att den typen av festlokaler som vi behöver för att alla ska få plats, att det blir svårt att hitta dem. Sen tycker jag naturligtvis också att det är ledsamt. Men det att du har en gästlista för ett antal partners, för spelares familjer och vänner och så, det kan man naturligtvis diskutera om man ska ha eller inte ha, men någonstans så här, begränsningen finns ju i en lokal, och när vi växer som vi gör så blir det svårt för alla att komma in, och det är jättetråkigt, och därför så var det fint att se att vi hade Kvilletorget dagen efter där alla kom, och där vi var väldigt mycket folk som firade guldet med oss, så att det var fint. Men det är klart att vi behöver lära oss i detta. Och alla som har varit med alla år, som alltid har fått plats så att säga, behöver också se det som sker och sättet vi växer på, och att man någonstans förhåller sig till det på ett bra sätt. Vi vill fortsätta vara den här familjära klubben där alla får och kan vara med. Det är väldigt viktigt för oss. Men utmaningarna blir större ju större vi blir. Så är det.
Jag tänkte på det, går det liksom när man växer på det sättet ni gör ändå? Ni slår nytt publikrekord i år, ni tar ett första guld, ni ska bygga ut arenan. Mm. Det väntar väl liksom den stora rivalmatchen i Göteborg framöver, blir mellan Häcken och IFK Göteborg nu framöver, tänker jag. Liksom. Det, vi befinner oss i en rörelse här. Liksom.
Så är det, absolut. Och det är klart att du kan inte i en sån tillväxt hantera allting på exakt samma sätt som du alltid har gjort. Men du kan ändå behålla en ambition och en kultur och ett sätt att vara. Och det ser jag inte att vi ska ändra på. I alla fall inte så länge jag får chansen att ha det här jobbet. För att det där är en så stor del av våran identitet. Jag tycker man ser det igår på galan också. Sättet som våra spelare pratar och våra tränare pratar. Så det är en stor ödmjukhet där vi gärna hyllar varandra snarare än att någon hyllar sig själv. Och det är en kultur som har tagit oss hit, så den ska vi absolut inte ändra på.
Du nämnde där hur länge du nu blir kvar där. Det var faktiskt bland det sista jag skulle fråga dig. Det är ju hela havet stormar i svensk fotboll, kan man säga. Expressen hade en stor granskning här om det kritik inom fotbollsförbundet. Samtidigt är det många ledare som lämnar på samma gång. Karl-Erik Nilsson, ordförande, ska sluta. Mats Engqvist i Säfto, svensk elitfotboll. Det var faktiskt en chef här på GP som tyckte jag skulle kolla med dig. Vad tänker Marcus Jordin om att kliva in och ta en tung roll roll i svensk elitfotboll eller Svenska fotbollsförbundet eller någonting. Ditt namn borde väl nämnas nu när du leder en framgångsrik förening.
Jag trivs oerhört bra där jag är idag och jag trivs oerhört bra i Göteborg. Och där ligger varken Svensk Elitfotboll eller Svenska Fotbollförbundet. Och sen den typen av rent hypotetiska frågor försöker jag alltid undvika. Men det är klart att det är precis som du säger, det är mycket som händer och det, så är det också i den här branschen. Och jag tror att vi hade något snitt på att du sitter som klubbchef i Allsvenskan i 2,5-3 år någonstans. Så där har jag ju någonstans...
Är du klar nu då?
Ja, där har jag ju faktiskt passerat det. Och med tanke på det vi pratade om, årets pappautmärkelsen, så är det också ett jobb som kostar ganska mycket för dem du har runt omkring dig. Så att man behöver vara klok i det. Men jag trivs väldigt bra där jag är och framförallt sättet som vi arbetar och de människorna som finns runt mig. Så att jag ska nog njuta av att vara i det ett tag till.
Till sist då, ska du vara pappaledig nu?
Jag tänker att jag ska försöka vara det på riktigt nu och vara riktigt bra. För det är ju fortfarande så, om du avslutar säsongen på ett bra sätt så är det ofta det man kommer ihåg. Så jag tänker att om jag är riktigt skarp pappa här nu fram till nyår så kanske jag ändå närmar mig noll när vi summerar. Men vi har lite kvar att göra och vi pusslar ju det ganska bra. Men ja, jag ska försöka och hålla mig ifrån GPA lite. Mer och hålla mig ifrån telefon och sådär, lite mer, för se hur bra det går.
Då ska jag släppa iväg dig från den här podden, men jag tackar så väldigt mycket för att du kom hit.
Tack snälla.
Ja, det där var Marcus Jodin, klubbchef för BK Häcken. Vad säger du, Filip? Han planerade in sin pappaledighet just denna höst. Vad tycker vi om tajmingen?
Vilken fail, Jodin. Höj dig!
Ja, ändå tycker jag man har sett honom hela tiden. Så som vi var inne på där, han blir knappast årets pappa i år.
Det kommer han inte att bli. Han har ju förekommit väldigt flitigt här. Nej, men det är väl... Jag får hoppas att barnet får hänga med på något hörn där också. Tänk att få växa upp och se pappa få vinna SM-guld på så nära håll. Det är väl ändå jäkligt häftigt. Sen vet jag inte hur gammal ungen är som inte kommer minnas jättemycket av det. Men det är väl något stort de kan sitta och bläddra i något album där sen om 10-15 år kan Marcus visa. Så här var det när jag var pappaled med dig.
Det kan absolut vara en vinst med det. Det var det om Häcken i alla fall. Nu ska vi kasta oss över Göteborgslaget som befinner sig i precis raka motsatsen till allt detta. Det vill säga ÖIS, hur mår de egentligen? Du har punktbevakat dem under träningarna här inför torsdagens kval mot Sandviken.
Jo, men under omständigheterna får man väl ändå säga att de mår ganska så bra. Det är i alla fall den bilden du får när du är på träningarna där, den bilden du fick även efter sista omgången av Superettan när det blev definitivt att de blev klara för kval. Klart att det är otroligt besviket och de är ju inte alls nöjda med att säsongen är där den är. Samtidigt har de ju haft en positiv utveckling under säsongen och vi tittar ju på någon tabell här inför matchen som spelades då i helgen mot BP att de var över de 20 sista omgångarna var de nummer 2 i Superettan och det gör ju det är ju helt absurt egentligen att man är du nummer 2 i Superettan och så får du kvala. Det är sjukt, det säger ju allt om vilken sanslöst usel start de hade på säsongen. Men om vi bara tar hur de har liksom tagit sig an där så känns det som att de har brutit ihop på ett bra sätt och haft bra fart på träningarna. De har kört ganska korta träningar här, jag vet inte om det handlar om att spara kropparna. Det har varit väldigt korta träningar, vi var ute på träning idag och det var väl inte mer än 45 minuter, knappt en timme. De tränade och det var samma i igår när jag var ute så... Ja, de kanske sparar sig lite där.
Så. Ja, men det tänkte jag på när jag stod och följde sista Häckenträningarna inför matchen mot IFK Göteborg. Och de körde sina spelövningar där, Häcken. Jag vet inte om jag inbillar, men det kändes ju nästan som att alla ledare runt omkring stod liksom och bet på naglarna mer eller mindre. Bara inte någon jävel går sönder liksom. Och sen så small det till på Ibrahim Sadiq där vid någon träning. Och då var ju Jeremie vart ju avstängd mot Göteborg. Göteborg, så det har varit ett tungt tapp om även Sadik skulle varit borta såklart. Och det var ju snabbt framme liksom och linda foten och han halt av där. Nu var det ingen fara liksom, men det, apropå du pratar om korta träningar, det är ju inga lägen man vill ha skador, särskilt som de har väl problem med Bärkroth till exempel, så han är väl borta mer eller mindre vad vi vet just nu.
Ja men precis, det kom ju faktiskt besked här under, jag pratade med lagläkare Lars Pettersson på måndag kvällen då hade han undersökt, men de hade inget besked. På tisdag förmiddag mötte jag Lars uppe på Öjsgården och han såg lite deppig ut och då anade jag nästan, för jag visste att han skulle kolla på de här röntgenplåtarna och sådär, och det visar på en stor blödning i ljumsken, och han sa alltså hans prognos var att det är slut, det är färdigt för Bärkroth den här säsongen. Hade det funnits att kvalet låg någon vecka bort, och kanske man har haft lite hopp om det, men det lät väldigt, väldigt dystert, och det är ju naturligtvis ett otroligt avbräck. Även om Niklas Bärkroth inte blev vad vi och många hade trott under den här säsongen, så har han ändå varit väldigt viktig för dem under hösten och funkat väldigt bra i den här nia-rollen och huggt på allt och jobbat stenhårt, gjort mycket mål och bidragit med assist och sådär. Faktiskt blivit lite av det man trodde att han skulle kunna bli för ÖIS.
Men är han ju en erfaren spelare också. Det är också en kvalmatch, något att hålla i när det blåser lite grann, och som ändå kan gå ut och leverera under tuffa mentala påfrestningar.
Ja men precis, han har ju sett mer och gjort mer i sin karriär än någon av de andra på ÖIS-gården, vad de har gjort på så hög nivå. Så det är klart att han ur alla aspekter så är det ju ett jätteavbräck. Och sen har de ju en del långtidsskadade spelare sen innan också, med Anton Lands också, en sån där rutinerad kille som de säkerligen gärna haft med i ett sånt här kval. Sargon Abraham, han är också stekt liksom, han kommer inte vara med. Sixten Molin är också borta nu, och Robin Wallinder i målet gjort det bra, så jag tror inte han hade spelat ändå, men det är lite avbräck så. Hampus Dahlqvist hade en liten känning på träningen idag också, han har också varit viktig för dem, men han kom igång och var med fullt ut, så ja, de håller bara alla tummar här som du säger, inga fler skador här nu, och det märks tycker jag också på träningen, det är ganska lugnt, försiktigt så här, det är inte riktigt de där satsningarna, och det är ju klart att det är ju lite vanskligt också, man får liksom inte lalla runt för mycket heller, så
nej, du ska ju hålla uppe tempot och så givetvis. Det ska sägas att det här spelas in då några dagar innan torsdag då matchen spelas, så att in på gp.se/sport för att se de senaste skadeuppdateringarna där, men så är läget just nu. Vi ska gå in på vad liksom det här och hur det kan påverka konkret mot Sandviken, men vi ska inte släppa det som har varit riktigt än, för att du var ju på, jag vet inte vad fan heter det där uppe,
Nya
Grimsta nu tiden. De har ju byggt om arenan. Du följde ju det här kalabalikmatchen där.
Det här nya gamla sånt där, är det bara här vi jobbar. Jaha, med det tror jag. Men, nej.
Det ute i Bromma ligger det i alla fall fortfarande.
Det ligger fortfarande ute i Bromma, och jag vet inte fan om den är riktigt färdig byggd, för det är fortfarande, vi satt i baracker där i pressrummet, och det var baracker som var omklädningsrum och
press... De har hållit på i flera år i alla fall.
Ja, och pressläktaren, jag får nog hålla det som det sämsta vi har i Sverige. Jag var där i fjol uppe på Gais när de också blev klara för kval. Det är ju ett riktigt illa omen för alla göteborgslag att jag är och bevakar någon slags slutkläm där man kämpar för att undvika kval. Men den här, det är liksom, tänk dig en stor jävla kaka av plywood som de liksom har gräpt ur och liksom gjort en bänk och ett bord liksom så här helt feldistanserat, så du får liksom sitta med datorn ett par meter framför dig nästan, eller får du ha datorn i knät och försöka luta dig tillbaka. Det är fruktansvärt, om jag får gnälla lite. Jag tycker inte vi ska gnälla, för vi har det väldigt bra ändå, men nej, det är en mardröm.
Ja, det låter som att det kommer bli liksom svåra omständigheter för oss journalister i Allsvenskan nästa år. För gänget ska ju upp i Allsvenskan
inte,
också.
Åk inte till Grimsta.
Så när Häcken och Blåvitt ska spela där uppe, då menar du att då ska vi till GP åka med och bevaka det?
Nej, du, vi får ta med något eget ihopfällbart sånt här bord och sätta upp vid sidan, för den är hemsk. Jag hoppas du får sitta där nästa år.
Nej, jag har varit där några gånger, men har du varit på den? Jag kommer fan inte ihåg att det var så jävla illa. Nu har jag inte varit här på ett par år i och
för sig. Men jag tror detta är någon temporär lösning, ja. Alltså, så jag tror de har ju säkert någon ordinarie pressläktare och sådär, men ja, fy fasen vilken skit. Ja,
jag är glad att du överlevde i alla fall. Ja, så att, nu ska jag inte gnälla mer om det, för nu det tycker inte lyssnarna att vi är patetiska.
Ja, det
kan de få göra. Ibland måste man få gnälla och samtidigt ibland emellanåt hylla ett och annat pressfika. Matchen då, det var dramatiskt och full kalabalik.
Ja, det kan man ju säga. Det var oerhört dramatiskt. Förutsättningarna var ju väldigt tydliga. Tog ÖIS en poäng där, så spelade ingen roll vad som hände på annat håll, då var de klara för Superettans spel 2023. Skulle de förlora matchen, då var de beroende av resultatet nere på Stadsparksvallen, Jönköping mot Örebro. Det var ÖIS, Jönköping och Örebro som gjorde upp om den här platsen. Det som krävdes om ÖIS förlorade mot BP, vilket de alltså gör, det är ju att Örebro skulle vinna mot Jönköping. Det gjorde de inte. ÖIS fick en drömstart. Berkrot, Oskar Krusnell i BP halka. Berkrot gör 1-0 efter 2 minuter. Där och då tänkte jag, de fixar ju det här. Efter den här matchen då kan jag checka ut och ha gjort mitt för den här säsongen. Återhämta sig efter en lång och intensiv, väldigt rolig, spännande och dramatisk höst. Men ändå få lite återhämtan. Men de gjorde inte sitt ÖIS, utan de ville hålla detta lite till. Spänningen ska fortsätta och tappa den här matchen. Och jag tycker att de gör det mycket på att de blir alldeles för rädda. När de får 1-0 så tidigt, de blir...
Men känner att de kan förlora någonting?
Ja, det kändes... Man borde tänka att vilken drömöppning. Men det blir istället, tror jag, det blir lite deras fall. För de blev... i 20 minuter höll de uppe det bra och hade faktiskt en chans. Arion Sadiku hade läge att göra 2-0 också. Men sen släppte de mer och mer och mer till BP. Och så blev det någon lång tilläggstid där, det var lite bränningar och sådär, och det var något lång skaduppehåll och så det blev en lång tilläggstid på första halvlek, och där i sista sekund typ så gör BP1-1 också, och sen kommer ÖIS ut i andra halvlek, och då tycker jag bara, då, om de var försiktiga i första så är de livrädda i andra liksom, och det blir så passivt, och så kommer 2-1 och sen forcerar de, och Isak Dahlqvist har i 92 minuten ett friläge att liksom rädda ÖIS kvar, men han bränner och målvakten gör en jätteräddning, och så går BP upp och gör 3-1 och så är det över liksom. Så jag tycker de faller på eget grepp, men sen finns det ju en annan omständighet också som vi väl ska prata lite om här, att det skulle ha spelats parallellt med matchen i Jönköping. Båda de här matcherna var beroende av varandras resultat. Förutsättningarna blev sådana att matchen i Jönköping blev försenad med en halvtimme, och de kunde därmed titta på resultattavlan, se att ÖIS har förlorat, och då visste båda två att de kunde spela på kryss och så var de klara för Superettan.
Tror du att det var medvetet?
Att den försenades? Ja. Jag vet inte, men jag har sett på Twitter vad jag har förstått det som, ett par Jönköpingssupporter eller någon Jönköpingssupporter i alla fall skrev, ja, det här var medvetet, vi drog igång. Det var ett brandlarm som drog igång i samband med en bränning. Matchen försenades, sen vet jag inte, det kan vara trams, så jag, liksom, jag kan inte sitta här och säga, men jag tar det liksom inte för helt orimligt eller helt osannolikt att det skulle finnas en tanke bakom, i och med att det blir en så stor fördel.
Jag kan ju tycka att det där är en rätt stor skandal faktiskt, så, för att det, så ska det inte vara. Det finns ju en tydlig tanke med att matcher avgörs samtidigt just av den här. Det var samma på Bravida, nu gällde ju inte den matchen någonting, men den blev också försenad när Norrköpingsfansen la liksom hela jävla arenan under rök där helt precis när andra halvlek drog igång. Så att, jag menar, hade det stått ett guld på spel, ett allsvenskt guld på spel liksom, då hade ju, det hade kunnat bli den debatten då, även om det liksom inte var Häckens supportrar som gjorde det, så hade ju Häcken ändå då kunnat spela på ett resultat liksom.
Så är det, jag håller med, jag tycker också det var, jag skrev en 5 punkter där, att jag tyckte att jag vill aldrig mer se det, att vi hamnar i ett sånt läge där man kan pausa en match. Och jag tycker också, som vi pratade lite om, jag tycker från förbundets håll, för fine, pyro är inte tillåtet sådär, men vi vet ju alla att det händer. Och jag kan väl personligen tycka att jag fattar grejen med att man tycker det är stämningsfullt så länge man sköter det på ett ordentligt sätt och inte håller på att kasta det på varandra och sådär. Men vi får ju ändå en situation där matchen skjuts upp, och att man från förbundets håll också är helt liksom, att man inte är med i verkligheten, för vi vet om att nu är det allt fler lag som liksom eldar och det blir en mer levande läktarkultur i flera klubbar, att man då står helt handfallen och så här, för vi pratade ju med domaren Oskar Jonsson efter matchen, var det någon diskussion om att hålla matchen här, vänta in för att få det här rättviseperspektivet som är så jäkla viktigt i en sån här, alltså det är ju en ekonomisk fråga som är enorm om du åker ur Superettan eller inte, och med guld, som du säger, ett allsvenskt guld, vad fan, då ska det vara rättvisa förutsättningar, det måste vara rättvist. Sen kanske det inte är optimalt att man skulle sagt till ÖIS och BP, ni får stå och rulla bollen här liksom, men jag tycker faktiskt att det är en bättre lösning, att de hade stått där och hållit matchen i en kvart, hållit igång, och att man hade låtit Jönköping komma i kapp, än att Jönköping och Örebro kan se att ÖIS har spelat klart, här kan vi bara stå och passa bollen mellan varandra. Sen blev det ju ett mål och Jönköping tog ledningen och Örebro kvittera, men slutminuterna är ju ganska tydligt, tycker jag i alla fall, att det var inget lag som ville vinna den matchen. Och det klandrar jag inte dem för det minsta. För jag hade man varit en spelare i det laget så hade man gjort exakt likadant själv. Varför ska man hålla på att anfalla om du vet om att vad fan vi är klara för Superettan om vi bara kryssar?
Nej, men jag håller med om det. Jag vill bara invända mot beskrivningen levande läktarkultur. Det är fortfarande lagbrott mot alla regler. Det är personer som anser att de själva liksom, deras grej på läktaren är viktigare än det som pågår nere på planen. Och jag tycker det är djupt provocerande och hör inte hemma ett sånt beteende när man gör sig själv viktigare än själva fotbollen. Liksom. Det stör mig. Liksom. Jag tycker fortfarande fotbollen ska få vara det centrala. Vi vet att det sker. Sköter man det snyggt är det mindre att anmärka på, men då får man också ta kritiken när det inte sköts snyggt. Det är väl liksom min poäng.
Hur ser du på förbund, alltså håller du med mig där på den biten att de ska vara förberedda på något sätt, alltså förhålla sig till verkligheten?
Jag tänker lite så här, för jag hör ju när du pratar om det här nu att det skulle i den uppkomna situationen hade det varit smart och snyggt och snabbt agerat, men samtidigt kan ju sådana här situationer uppstå där det är flera lag och då ska man då koordinera x antal olika matcher liksom. Jag minns ju avslutningen i Allsvenskan 2019 då, när sista omgången började, då kan Djurgården vinna guld, då kan Malmö vinna guld, då kan Hammarby vinna guld, de spelar på tre olika ställen. Ska du då hålla på liksom och korrigera matcher och något det brinner någonstans liksom, och det blir försenat och då bränns det någon annanstans en stund senare, så blir det en jävla apparat liksom att hålla koll på det här liksom. Och sen kan det ju uppstå andra grejer som gör att de slutar lite olika. Jag tror att det är jävligt svårt. Jag tror helt enkelt att man måste gå på hårdare när den här typen av överträdelser får sådana allvarliga konsekvenser som kan det gå för. Då kan man inte bara prata om att det liksom är levande kultur och stämningsfulla arrangemang, för när det blir stora problem av det, då måste man kunna sätta ner foten också. Det är väl liksom min take på det.
Ja. Men jag håller väl med om det att vi har ju till och med sett att det har varit fyra, alltså att det spelar, och många gånger i Superettans bottenstrid, samma där, det har varit många matcher. Men jag tycker också att det handlar om, är det 5 minuter? Det tycker jag är skillnad, för då kan du inte vara så säker på att matchen liksom så här, men när det blir en halvtimme, det är det jag liksom bara så här, det stör mig att det blir men det som det är, och jag tycker faktiskt jag får skicka en lite beröm till ÖIS faktiskt. Jag tycker ÖIS-spelarna uttalar sig väldigt, för det är klart att vi ställer ju de frågorna, det får man ju vara ärlig liksom, man söker ju reaktioner där, man vill ju höra vad de tycker om det. Och jag tycker de uttrycker sig väldigt balanserat, och jag tycker också att de förtjänar lite cred faktiskt för hur de tar sig an situationen efter matchen, där det liksom från flesta håll inte är några problem alls, stanna länge ut, alltså inga så här. De är professionella i det, så där är det faktiskt lite cred till dem.
Ja, bra. Ska vi lämna den matchen där då, eller har du något mer om den?
Ja, det är om vi ska snacka lite Sandviken kanske.
Ja, eller? Nej, men jag tänkte just
ja, vid Grimsta kan vi... Ja, där finns väl inte så mycket mer att säga faktiskt.
Nej, och läget här på träningarna har vi berört, så det var just Sandviken jag tänkte gå in på då, för att nu kvalar ju ÖIS mot Sandviken. Det är ju liksom ett klassiskt gammalt svenskt fotbollslag, 21 allsvenska säsonger, dock senast 1961, så att det är ett tag sedan, och det är ju inte alls svenska som ska upp till nu, men det är Superettan, men ja, en anrik fotbollsförening helt enkelt.
Verkligen, det är ju, jag tycker det är kul med de här klassiska klubbarna när de kommer tillbaka. Man blir mycket gladare om man får vara lite så här när man hör Sandviken är på väg upp än att Dalkurd eller AFC eller något sånt.
Ja, nu får du folk efter. Nej, men 21 allsvenska säsonger är ju 21 allsvenska säsonger.
Ja, men så här, liksom. Ja, det är det jag menar.
Det har ju fan inte ens häcken höll på så här väl knappt. Jag kan de ju inte ha, va? Så att jag menar det...
Ja, men det är en dignitet på det, absolut. Ja. Men jag pratade med Joel Bäckström, Gävle Dagblad här. Vi utbytte lite information om lagen och sådär, liksom, så man får lite pejl på grejerna. Vi skojar lite där att det här är två klubbar som kanske har sina största meriter ganska långt tillbaka i tiden. Men det är ett häftigt möte. Det är ju två otroligt klassiska klubbar, ÖIS. Liksom. Det är ju en av de mest klassiska klubbarna vi har. Och det är ju, så sett är det verkligen en fin dignitet på ett möte om vem som faktiskt bara ska ta sig upp i Superettan. Det är inte allsvenskan utan det är Superettan. Så det är häftigt. Och Sandviken verkar ju också vara ett en klubb som är lite på frammarsch där efter att ha varit nere i division 2 och nu så har de etablerat sig i ettan och hade hugg på kval i fjol och nu når de kval i år. Så.
De gör osannolikt mycket mål, gör de inte
det? Det gör de. Osannolikt alltså.
Alltså det är en enorma siffra.
Ja, jag tror Vasalund gjorde 88 mål någon säsong här nu när de gick upp till Superettan. Och det tror jag inte att det är, mig veteligen i modern tid är det ingen som har toppat det. Men Sandviken är bara 6 kassar efter där. De har gjort 82 mål. De har skytteliga vinnaren, de har skytteliga tvåan och sen har de en spelare, junior, som har, tror var 7:a eller 6:a i skytteligan också. Så de gubbarna där tillsammans, de gjorde nästan 60 mål. Har de
gjort. Det är otroligt det.
Ja, det är sanslöst alltså.
Och det verkar ju vara dragiskt då, för att jag menar mina gamla kollegor som jag hade på Sportbladet en gång i tiden som jobbar där nu, de har jagat mig för att få tag till dig för att liksom informera sig om ÖIS och samtidigt bjuda på lite om Sandviken då, kan vi ju tro.
Precis, Sandviken, bandystaden där, den har levt upp och blivit en riktig fotbolls... Jag snackade nu med han Joel och han sa att de hoppades på en 3 500 åskådare på matchen också, på klassiska järnvallen som alltså bara tydligen har läktar för 700 personer, så handlar det om att stå i några jävla kullar eller något sånt här, så det kan ju bli rätt så idylliskt och fint också, så det ser man ju verkligen fram emot. Men om vi snackar offensiven så är det ju, det är ju skrämmande, och den här ena killen där, Ali, som lirar på topp, jag tappar hans förnamn nu, men han är ju 2,02 mäter han.
Men fan, längre än Johan Hammar.
Han är längre till och med Hammar. Hade fått se sig kort i strumplästen.
Men då ska jag säga att på Häckens guldfirande på Kvilletorget, då kom det en polis. Han var nog, ta mig fan, en decimeter längre än Hammar. Det var den längsta människan jag sett, tror jag.
Shit, vad var det?
Det var ett sidospår.
Det var ett sidospår. Nej, men så riktigt monster. Och vad som är extra imponerande med den gubben. Han har startat 15 matcher. Och han har gjort 22 mål. De har alltså använt honom ofta som någon slags inhoppare.
Nu var hälften av matcherna.
Ja. Hälften av matcherna och ändå 22 mål. Så det är ett monster ÖIS har att göra med det. Det kommer att bli nu har han tydligen varit mer ordinarie här på slutet, så de kommer sannolikt starta med honom. Och så har de, och han blir då tvåa i skytteligan, och så har de skytteligavinnaren bredvid där. Och så Marcus Hagling Sangré och Jonathan Asulaj och gänget i ÖIS bakre led, det kommer att bli svettigt.
Det låter ju som en jävla mardrömsuppgift för stackars ÖIS alltså, som redan är darriga liksom. Så ja. Hörde de det här också.
Ja, det är...
Eller är det den här reporten som har skrämt upp
skrämt
det här?
Ja, precis. Nej, jag har faktiskt kollat statsen lite. Jag har bollat detta lite med ÖIS. Det kommer en artikel om det senare där med lite sköna takes på den här offensiven de ställs emot. Men ja, jag tror att det är en jävla tuff uppgift. Och man ska säga lite sådär, så ÖIS har ju ett lag med otroligt mycket kvalitet i grund och botten. Och lite ovanligt är ju faktiskt det här att de kommer uppifrån, men de kommer inte uppifrån som ett förstört lag, utan de kommer ju uppifrån med liksom en jättefin form jämfört med Gais i fjol när de trillade ner. De hade ju fan knappt vunnit en match när de kom till kval. Och det är lite udda liksom, för det är väldigt ofta att de här superettanlagen som hamnar i kval mår så fruktansvärt dåligt. Sen så är det ju också en fara det där om de tar det på fel sätt. Det är ju så att de så här, ja, ah, men vi har gått bra här nu och vi har presterat bra under 2/3. Det är alltså att de blir lite bekväma och trygga i det, att ah, men det kommer lösa sig eftersom det har varit så bra under lång tid nu. Så det handlar ju helt och hållet om hur de tar tillvara på det där. Men 55-45 fördel ÖIS, kanske 60-40.
Trots monstret på 2-0-2
kanske. Sandviken, de hade också näst bäst försvar, så de har inte varit odugliga defensivt heller.
Är det konstgräs i Sandviken? Konstgräs. Hur är ÖIS på plasten då?
De har väl ändå varit helt okej på plasten. Det har inte varit någon sån här mardröms. Inte vad jag, om minnet inte sviker mig nu. Jag har varit med om säsonger där de har haft tuffare på konstgräs. Där tror jag ändå att de är ganska hoppfulla ur den aspekten.
Då har de kanske en liten fördel ändå med sin hemmaplan då på gamla där, som ute är världens bästa matta, har vi sett flera gånger. Å andra sidan så visar du Häcken att är du bara tillräckligt skicklig så kan du spela på den också. Heter du Micke Rygaard så gör inget om du stöttsar så mycket.
Då kan du spela vad fan som helst. Då kan du springa runt med jävla total någon grustag typ och gropar som är djupa en meter, så skulle han kunna leka med bollen ändå, för han är så jävla bra. Men gamla Ullevi är också kanske mer intressant till nästa match, men den kan vi ju beröra nu också i och med att vi kommer inte ha något poddavsnitt innan.
Nej, det var det jag menade. Jag menar ju returen givetvis.
Ja, och vi ska ha med oss att konkurrenterna, guys, rivalerna, de var inne och plattade till mattan lite extra med en planstormning i när de avslutade på hemmaplan mot IFK Malmö.
Också, ja.
Enligt vad jag hörde någon som sa som var på matchen, så var det någon planskötare som hade sagt något i stil med att ÖIS kan lycka till med att spela någon fotboll här, för det kommer inte gå. Och nu har vi en otroligt regnig vecka här i Göteborg, men plast ligger på Gamla Ullevi. ÖIS ska vara där och kika på mattan idag, vet jag, idag tisdag. Och de är ju, alltså de känns som att de kommer gå i döden för att de ska få spela där, för nu har de varit trygga och starka där, så, och de vill ju inte åka till Bravida och möta Sandviken på konstgräset där. Det vore ju naturligtvis jättedumt. Och sen hörde jag att Ullevi håller på att sås om, för den är också deras reservarena.
Ja, stora,
den stora Ullevi alltså. Så då är det ju inget alternativ. Så jag fattar att ÖIS är nog jävligt sugna på att spela den matchen på Gamla Ullevi alltså.
Ja, och att det regnar den här veckan, det är ju ingen underdrift. Alltså jag körde ut i Hisingen häromdagen, alltså det var ju i princip översvämningar för varje gång jag skulle fram med min bil.
Ja, och det enligt prognoserna, det ska ju bara fortsätta. Det ska lite lätta kanske framåt helgen, men får vi liksom, även om de har plast på, så den kommer ju vara drängt, tänker jag. Så ja, det ska bli intressant att följa den faktiskt, gräset där, hur det kommer att bli med det. Och apropå guys, där kan vi också bara ta en rolig detalj där. ÖIS kommer ju åka upp till Sandviken och spela första mötet med en typ av boll, Adidas bollar. Och i Superettan så är det Select-bollar. ÖIS har tränat med Select-bollar hela jävla säsongen. Så igår när jag var där, så fan, ni tränar ju med Adidas-bollar. Så ser jag där, fan, det står ju guys på bollarna. Då är det ju Sköldmark och gänget som har varit och kört ner hela sitt bollförråd till ÖIS-gården och slängt ut dem där. Så hjälpte ÖIS lite i förberedelserna. Det tyckte jag var en kul detalj liksom.
Ja, men det kan vara ett par miljoner på guys konto för derbypubliken där. Så att det var ett billigt pris att betala från ut bollarna till ÖIS, tänker jag.
Ja, precis.
Han är rädd bakom örat, Sköldmark, och så är en potentiell ekonomisk uppsida.
Ja, det är 100% så. Det är väl, alltså så här, det är klart att både Häcken och Blåvitt, ÖIS och Gais, de är bittra rivaler och supportrarna önskar inte varandra någon framgång, men som klubbar så fattar man ju ändå att de tar ett annat perspektiv och ser till Göteborgs fotbollen i helhet. Det blir mycket, mycket mer puls runt Superettan om ÖIS och Gais är där och Utsikten liksom, än om bara Gais och Utsikten är där. Så ja, men jag såg vissa supportrar som tyckte, vad fan håller ni på med, ni ska inte hjälpa ÖIS här liksom. Och det kan jag köpa i deras roller också.
Vi ska avsluta den här podden med ett annat spår, och det blir en fin radioövergång där, för att det handlar nämligen om de spelare, ovanligt många stora kändes det den här gången, som avslutade sin karriär på en och samma gång. Erik Friberg i Häcken, Per Karlsson AIK, Mattias Bjärsmyr i Göteborg, Jola Toivonen Malmö FF, Micke Lustig och Sebastian Larsson också AIK, Sebastian Eriksson kanske, det vet vi väl inte riktigt om han kör vidare Blåvitt eller inte. Ja,
Marcus Berg vet vi inte.
Nej, Berg vet vi faktiskt heller inte. Så att, men de jag räknade upp först där i alla fall har ju definitivt sagt adjö. Det är möjligt att jag har glömt någon, men vem kommer du att sakna mest?
Ja, men i en Göteborgs kontext så är det klart att Erik Friberg, han är ju alltid en frisk fläkt liksom, och en skön profil som har varit en del av Göteborgs fotbollen i väldigt många år, även om han har haft sina äventyr utanför den också. Så det är klart att man kommer sakna honom. Och sen har jag största, jag tycker en sån som Mattias Bjärsmyr, alltså bara för det han har gjort för IFK Göteborg, så tycker jag det borde pratas mycket mer om Mattias Bjärsmyr, för han har kommit hem många gånger, han har kommit hem i svåra stunder, han har varit där och tuffat på och liksom gjort över 400 matcher för IFK Göteborg. Jag tyckte lite i all liksom så lycka för Häcken och så, men jag led faktiskt lite med Mattias Bjärsmyr, att alltså att det blev ett sånt jävla mörker över den kvällen som det blev för IFK Göteborg med Häckens guld på Gamla Ullevi. Jag tycker han hade förtjänat en större hyllning, och jag tycker faktiskt att han borde få mer cred än vad han har fått, för han har ofta hamnat lite i skymundan av de här. Sen ja, men Friberg alltid så här härlig, god profil. Men sen måste jag säga Per Karlsson, vilken jävla hyllning. Alltså det måste man ge Gnaget. Det är det mäktigaste, tror jag faktiskt, som jag avskedsmatch jag sett en spelare få. Alltså det var inte ett tifo, det var tre, fyra tifo, och den här sången som rullar åt honom. Och när man ser kamerorna zooma in honom redan innan avspark, och tårarna liksom går inte att hålla emot. Och sådana killar och sådana tjejer, alltså, som är så klubblojala hela sina karriär. Fan vad jag gillar dem och fan vad jag gillar att de hyllas stort.
Ja, och han är ju i den här kontexten av de vi rabblade upp där unik då, för att han har ju varit kvar i AIK hela vägen. Mm. Och det är klart, de är ju inte så många de som spelar så förbaskat länge i en och samma klubb och ändå spelar för det mesta, även om det såklart det kommer ju ett break någon gång när de får börja sitta på bänken och så när åldern tar ut sin rätt, och det har den gjort för Per Karlsson här, men alltså, han har ju varit med i alla tider. Han var ju för fan med när jag började bevaka liksom Stockholmsfotbollen en gång på början av 2000-talet, ja. Liksom. Och då var ju han i fan veteran redan då i princip, så att jävligt liksom down to earth person också, och alltid professionell och trevlig och schysst och hygglig, väldigt långt ifrån den bild jag tror många har av AIK som en hård och tuff och kaxig klubb liksom, så har ju han alltid representerat något annat, och på senare år har ju AIK förändrats som klubb och blivit mer betydligt mjukare och mer inkluderande, och jag tror att man kan säga att Per Karlsson har haft en betydelse där.
Ja, jag läste din kollega, gamle kollega Bomans intervju med Karlsson där, tyckte den var väldigt bra, och han ger ju verkligen det intrycket du beskriver där. Jag har aldrig intervjuat Per Karlsson själv, men man får verkligen att det här är en sympatisk kille, och det visar också, det går igenom det och även i rutan där hur mycket AIK betyder för honom, och som sagt, de är inte så många kvar, och då är det väldigt kul och fint att se att en sån kille får ett sånt värdigt avsked. Sen kan jag också bara nämna Fredrik Fenrich i J Söder i Superettan. Det är också en gubbe som har fan varit lojal i alla år. Han fick ett väldigt fint tifo av J Söder-fansen också. Han kan vi väl också bara slänga in på ett hörn där.
Ja, det låter som en fin och något oväntad avslutning på det här poddprogrammet att vi fick in Fenrich i Södra som sista ord från Filip Trollér. Men den mannen, Trollér alltså, slutar aldrig att överraska. Jag tackar dig för att du var här med dina kloka synpunkter och åsikter.
Tack.
Tackar alla er som har lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka, och då med allt om alla lag. Då kommer våran stora årssummerings och sammanfattning här i podden. Ha det bra så länge.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.